Över 12 000 bilister krockar varje år med djur på vägarna i vårt land. Det är framförallt vitsmanshjortar och rådjur som kolliderar med bilar. Ni som rör er i trafiken i egentliga Finland och i Nyland ska vara extra försiktiga i trafiken, för där är risken absolut störst för att man ska krocka med ett djur. Att vitsmanshjorten och rådjurerna stadigt ökar, det märks också där man har planterat skog. Det märks i trädgårdar och på åkrar där man odlar specialgrödor till exempel. De här vackra djuren blir också en allt vanligare syn i städerna. Det är inte helt ovanligt att man ser vitsmanshjortar i Åbo till exempel. Vitsmanshjorten och rådjuret är i huvudrollen här i dagens Slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund. Och med oss i studion i Åbo så har jag Britt-Marie Djup. Välkommen.
Tack.
Du är en sann djurvän och har hela ditt liv jobbat och engagerat dig för djurens väl och ve, och det är därför du är här idag. Och så har vi planerare Jörgen Hermansson från Finlands viltcentral. Välkommen.
Tackar, tackar.
Och så har vi med oss per telefon från Europas största mässa för jakt i Tyskland, i Dortmund. Där har vi Thomas Björkroth. Välkommen.
Tack, tack.
Du är verksamhetsledare för Pargas jaktvårdsförening och dessutom är du enhetschef för yrkesinstitutet Axels enhet i Brusaby i Kimito, där ni bland annat ordnar olika jaktutbildningar. Jag tänkte börja med dig, Jörgen Hermansson. Berätta lite, du har en bra helhetsbild av hur vitsvanshjortstammen och rådjurstammen har ökat under de senaste, säg nu, 10 åren. Hur ser det ut? Så där överlag.
När det gäller hjortstammen så får vi säga en fördubbling ungefär, kanske lite mera också.
Under de senaste 10 åren?
Ja, precis.
Vad betyder det i antalet djur så där nationellt sett?
Vi börjar väl närma oss en 80-90 tusen hjortar då, före jakt, och sen efter jakt så är det ungefär hälften av det.
Just det. Siffror på över 100 000 har jag sett.
Ja. Och det är lite när man räknar då, så att säga.
Precis. Man brukar ju också använda såna här siffror för hur många djur det finns per 1000 hektar, det som man räknar. Var finns det mest då? Och hur mycket finns det där?
Mest finns det i egentliga Finland, eftersom vi har vitsvanshjortarna över hela området. Och de allra tätaste stammarna finns då på gränsen mot södra Tavastland och Satakunta, norra Tavastland. Där är en sån här riktigt hett hotspot, ska vi säga. Och sen så västra Nyland har också mycket täta på sina ställen. Men de här landskapen, alltså Tavastland och Satakunta och Nyland, så har ju hjortar egentligen endast i de här sydvästra delarna, västra delarna eller sydliga delarna. Medan egentliga Finland har hjortar överallt. Så att det är mest hjortar i egentliga Finland. Mm. Cirka 20 hjortar per 1000 hektar i vinterstam.
Mm-hmm. Just det. Vad skulle du säga, att vad beror det här nu på att de här hjortdjuren har ökat så här kraftigt då? Varför blir de så här många?
Det är lite hur man ser på det, vilken infallsvinkel ska. Den första är ju det att levnadsförhållanden, biotopen, miljön är alldeles utmärkt här. Och ju mildare vintrar, desto bättre. Snödjupet har alltså en avgörande betydelse. Så att det är också därför som vi har mest här. För att de är sen känsliga när det blir snö, mycket snö efter. Så det är ju den här biotopen och klimatet som helhet. Sen regleras det ju med jakt. Man har ju skjutit de jaktbara viltarter, och man skjuter nästan hälften varje år. Och då är det ju frågan om att hur mycket har man skjutit i relation till tillväxten.
Mm. Men det här nu med att vi har så milda vintrar, nu har vi ju en otroligt ovanligt mild vinter. Så det här, man kan då förvänta sig att de har klarat sig extra bra nu då?
Det kan man göra, men nu är det ju ändå ett längre perspektiv som man ska se på snödjupet och också med gamla vintermått mätt så har ju vi haft ett medeldjup på en 15-20 cent snö i mitten av mars liksom i en längre perspektiv, och det är redan tillräckligt lite för att hjortarna ska klara sig bra. Mm. Så att de här mildra vintrarna, jo, det påverkar hjortarna, men att överlag så nu har det ju funnits också med något mera snö, tål de ju. Men det syns till den delen kanske mera upp mot Österbotten och de här, när man rör sig längre bort från kusterna, där ju då snödjupet då har minskat.
Mm, att de kommer dit också, eller klarar sig.
Förutsättningarna finns där också bättre.
Thomas Björkroth från Pargas jaktvårdsförening. Hur märks det här nu i Pargas jaktvårdsförening?
No, ska vi säga som så att det skulle kunna säga ändå det här med milda vintrar, att det kanske också försvårar jakten, och det gör ju då också att den är hjortstam, men också den vägen då förstärks. Sen så blir det ju förstås alltid ett hårdare tryck på jägarna också, att jag menar då trafikolyckor ökar och skador på skogar och odlingar ökar, så blir det ju också då ett större tryck och en större önskan på jägarkåren att minska stammen, och då vi har en ökande stam och en jägarkår som redan nu arbetar egentligen så för högt tryck för att hålla hjortstammen på den nivå som den är, så det är klart att alla sådana här ytterligare ökningar i stammen så gör att det börjar bli en sådan känsla av att man borde hitta på flera och bättre sätt att jaga den här hjortstammen. Mm. Och framförallt tänker jag kanske att det är liksom, det är mycket frågan om jag ser det ur jaktvårdsföreningens synvinkel, att hitta en sån balans mellan att se den här vitsvanshjorten som en sån här jaktbara resurs och inte bara som en belastning heller, inte att få den här jakten organiserad och utförd på det viset att så många som möjligt är nöjda med den och att hjorten utnyttjas på ett bra sätt som byte. Så det är definitivt en av de här målsättningarna som jag ser för jaktvårdsföreningen och jägarna här.
Ja. Nu har jag ringt upp en potatisodlare i Mossala i Hotskär i Åbolands skärgård för att höra hur han där märker av det att hjortdjuren har ökat. Han heter Stefan Karlgren och så här berättar han om hur det ser ut i Mossala.
Kanske första synliga tecknen som man ser om man kommer till ett sådant här skifte då som hjortarna har varit och härjat på, att de trampar sönder de här fiberdukarna som vi täcker in potatisen då för att det liksom skydda mot köld och tidigare lägga det här skördetidpunkten och sånt. Annat problem sen när då förstås så blir det här att på synnerhet utsedes odlingar och vinterpotatisodlingar sen så har de börjat äta upp den här blasten sennan. Så den liksom flera gånger brukar kunna vara jämn i marken. Det händer också på tidig potatisskifte, men kanske inte i lika stor utsträckning.
Så de trasslar till dina fiberdukar och söndrar dem och så äter de upp potatisblasten, är det så?
Ja, och dessutom sen så har de ju lärt sig en ny liten trevlig, vad ska vi säga, grej här. För några år sedan var det där första dokumenterade fallen att de helt enkelt några dagar efter potatissättningen så går de mangrant och gräver upp det här, river sönder fiberduken först och gräver upp de här utsädespotatisen från potatisbänkarna och ska vi säga, det ser nog ganska bedrövligt ut om man just har satt ner både tid och energi och pengar i det här, sätta potatisen dit och sen har det sett ut på det där viset efter några dygn.
Om du tänker 10 år tillbaka, så hur har den här situationen förändrats, skulle du säga?
Det går inte jämföra med något som var för 10 år sedan. Den här kanske värsta utvecklingen så har kommit på en tidsperiod här nu för 5 år. 5 år sedan tillbaka och fram till denna dag så hade det liksom riktigt så att säga, skena ur händerna på det här, mot som det var förut i alla fall. Det är en mycket stor skillnad, ja.
No, men du är själv jägare också. Hur försöker ni där i Hotskär begränsa den här vitsvanshjortstammen?
Det är nog lite så att det börjar kännas som ett halvtidsjobb nu. Halvtidsjobb hela den här grejen nu, att det är ju från tidig september till mitten på februari som man mer eller mindre reserverar var och varannan helg för att gå ut och jaga de här, ska vi säga. Familjeliv och allt annat kommer nog på skam med den här utvecklingen.
Jo, nu vad tänker du om situationen så där som helhet, hur känns det?
som sagt att tidsåtgången och försöka att decimera stammen är otroligt stor. Det känns som man, inga, som man ligger efter och kryper uppförsbacka nästa vår. Så misstänker man får se på samma kaos på potatisåkarna igen. Att nu känns det ju fruktansvärt frustrerande på tillfällen. Och jag hittar inga några andra ord på den delen.
Så här alltså Stefan Karlgren, han kryper i uppförsbacke och det är fruktansvärt frustrerande, sa han. Vad säger du, Thomas Björkroth? Hur ofta blir ni inom jaktvårdsföreningen kontaktade av personer som Stefan Karlgren här nu till exempel, som är i blåsten med hjortdjur på sina odlingar till exempel?
Ja, men jaktvårdsföreningen i sig blir ju inte som organisation hemskt ofta kontaktad, utan då är det ju frågan om sen den vilkade ersättningsprocess och det här, där är jaktvårdsföreningen bara med till en liten del, att jaktvårdsföreningens roll med att fördriva eller få bort de här hjortarna från åkrar, så den är ju inte så direkt att någon från jaktvårdsföreningen skulle gå ut och göra någonting åt saken, utan jaktvårdsföreningens roll är ju mer att försöka organisera den här jakten så att det skulle minimeras de här skadorna där de här skadorna uppstår, det vill säga på odlingar och skogsområden då, där de här är. Men att den här praktiska jakten så körs ju nog av jägare och jaktlag då, att det är den vägen som den här jakten sen organiseras i praktiken.
Vad tänker du, Britt-Marie Djup, när du hör nu en sån här potatisodlare? Det är många som har mått rågat med de många hjortdjuren och skulle vilja att det skulle skjutas mer.
Jag förstår väldigt bra den här situationen och blir lite bitter över det att allting startar ju på grund av att man importerar vitsvanshjorten till Finland. Det startade 1934 på Lauk och Herrgård. Då kom det 6 stycken och sen, det kan jag ännu förstå för att det var kanske okunskap. Men sen att 1984 hämtade man ytterligare 6 stycken till Finland. Och där dog en del på vägen och det där, alltså, några blev aldrig dräktiga. Men sist och slutligen så var det 7 stycken som är föräldrar till hela den här hundratusen hjortars stam som vi nu håller på och kämpar med. Så jag tycker att det är ett så praktexempel på människans okunnighet och dumhet när man hämtar bara för att få villebråd till jakt in djur som inte själv kommer över våra gränser. För det ställer nog vanligtvis alltid till med problem. Först är man nöjd över att man får mera vilt att skjuta och sen efter det sväller det till någonting som man inte sen mera klarar av på normalt sätt. Och det finns ju många andra problem som vitsvanshjorten har ställt till med här i Finland. Att den har en järnparasit som kan överföras till våra älgdjur, alltså våra ursprungliga älgdjur. Den har en rundmask som går i både älg och renen. Och sen håller den på att sprida sig till norra Sverige för tillfället, och där är man verkligen inte glada över det. Den sprider sig också till Ryssland, men jag vet inte hur de förhåller sig till hjortstammen där. Och sen orsakar det, som vi redan pratade här tidigare, eller som vi hörde, en massa trafikolyckor och skadar både människor och människors egendom. Så det finns ju nog, det finns problem med den, det håller jag med om. Och det att på någon underlig nivå, trots mitt motstånd till jakt, så förstår jag att eftersom vi också har utrotat eller inte tolererar den här naturliga fienden, till exempel då varg och björn, för den jagas också till minimi, och så finns det ju bara kvar som naturlig fiende människan och människans bilar och människans sätt att försöka hålla stammen nere.
Men du kastar liksom lite bollen tillbaka till jägarna, att det var tack vare det här jaktintresset som vi har det här, den här situationen.
Man kan ju inte säga annat, eftersom det var därför den hämtades hit.
Vad svarar ni andra på det?
Jag kan ju börja i alla fall. För det första så på 30-talet så hämtades den ju. Och sen hade det nog ingen betydelse sen mer än med det här som hämtades på 80-talet. Jo, det är sant. Den hämtades som ett jaktvart vilt från Amerika, finländarna. Gav det till en gåva till till Finland, till jägarna i Finland. Men inte kan vi belasta dagens jägare för det som hände på 30-talet. Det är en märklig historia. Idag är vitsvanshjorten efter älgen det näst största vilte, och det i betydelse och i värde kommer det ju tätt efter älgen. Och här i egentliga Finland så är det ju vad det gäller jakttillfälle och köttproduktion så är det ju betydligt större än älgen, så att det är ju vårt värdefullaste vilt som vi har i den här landsändan. Och
så ni är inte odelat liksom missnöjda med den här situationen?
Jägarna är inte alls missnöjda med att det finns vitsvanshjort. Sen finns det ju för mycket vitsvanshjort nu, men det är en annan historia.
Men hur ska man komma åt det här? Vad säger du, Thomas Björkroth? Man hörde ju här på Stefan Karlgren att de var riktigt i blåsten där i Hotskär med att försöka hålla den här stammen på någon slags då rimlig nivå. Hur är det överlag? Är ni liksom i blåsten?
Det är klart att om man ser det liksom ur ett lokalt perspektiv och ur en enskild odlares perspektiv så då är man helt säkert i blåsten. Stefan Karlgren är det, och det finns andra som säkert är det på ett individuellt plan, och det är jättebeklagligt att det är så. Då skulle ju det behövas insatser både från det lokala jaktlaget, och det inte räcker till mer, så behöver ju samhället komma till, och därför finns det också möjlighet till att få ersättning för viltskador. Som sen kan diskuteras hur bra det systemet fungerar eller inte fungerar, men det finns ett system för det, och det behöver göras bättre. Sen samtidigt så behöver man ju se på det här vitsvanshjort, i det här fallet vitsvanshjortstammens storlek, som om man ser det som ett problem, så kan man ju inte se det helt bara på en riktigt lokal nivå, utan man måste ju se det på ett större område och försöka handskas med det den vägen. Då är det ju frågan om att det ska finnas ett bra samarbete mellan viltcentralen, jaktvårdsföreningarna och jaktlagen. Att där ser jag nog att det är det där samarbete som gör att vi kommer till skott med, kan man säga så, kommer till skott med det här hjortstammen som helhet. Och det här att det uppstår lokala problem är jättebeklagligt, och de måste säkert skötas på olika sätt beroende på hur de där lokala problemen ser ut. Och som sagt så tycker jag också att samhället behöver träda till och stödja de enskilda som råkar ut för det problemet att vi har en för stor hjortstam, eller råkar ut för skador på grund av att vi har en för stor hjortstam i det här landet. Jag tänker att det finns mycket att göra också beträffande den här jakten, hur man kan utveckla den och hur man ska kunna försöka öppna upp jakten där jaktlagarna redan är alldeles överbelastade.
Vi ska just komma in på den frågan. Jag måste bara ställa en sån fråga som många ofta ställer sig, är att varför i all världen håller jägarna på att mata de här djuren på vintrarna? Vad finns det för logik i det?
No, där finns åtminstone två olika logiker i det hela. Det ena är ju det att då vi en gång har en hjortstam, så kan vi ju inte låta den där stammen, hur ska vi säga, utvecklas vind för våg, utan de djur man har, så behöver ju, vi ser ju gärna att de djur som finns, att det är välmående djur. Och därför finns det behov, eller ska vi säga, har tidigare åtminstone funnits ett behov av tilläggsutfordring. Den andra saken som det här helt klart styr det här maten, det är ju det att med att mata djurna på rätt ställen så håller man dem borta från trafiklederna. Att om djurna har mat på ett visst ställe som är planerat var det här stället är, så behöver de inte kanske korsa de här livligast trafikerade vägarna. Och den tredje saken är förstås det att det underlättar jakten. Om du har djurna på ett ställe där du kan idka vakjakt på de här djurna, så då underlättar det ju det. Och utan de här matningsställena och möjlighet till vakjakt så skulle det nog inte finnas någon möjlighet att hålla den här stammen begränsad överhuvudtaget. Så att det finns nog flera liksom logiska orsaker till varför de här utfordringsställena finns.
Men jag kan ju tillägga, när det gäller utfordringen i den här sydvästra delen, så har det nog ingen det där, ska vi säga, att djurarna direkt för deras överlevnad så behövs inte inte utfordras speciellt en sån här vinter. Men när det gäller jaktens organisering så är utfordringen nog av väldigt stor betydelse för att det är någonting som höjer effektiviteten otroligt mycket. Och de flesta skjuts ändå på vak. Så att utan en utfordring, utan möjlighet att koncentrera djuren, så skulle det nog vara väldigt svårt att nå avskjutningsmålen överhuvudtaget.
Vad säger Britt-Marie Djup om det här?
Den här logiken har jag också själv funderat på många gånger. Eftersom naturen har ju den underbara förmågan att själv reglera sig. Och med att utfordra dem på vintrarna, varför orsaken sen än är, så gör ju att den liksom har möjlighet att, den behöver inte reglera sig på samma sätt som den skulle göra om den skulle måste klara sig på den mat som erbjuds i Finlands vinternatur. Det där att man vill mata dem för att hålla dem bort från trafikleder, så kanske det är så. Jag betvivlar inte det när Thomas säger så här, men det är väldigt ofta som man ser när man kör längs med vägar, så ser man från vägen det där vaktornet och sedan det där utfordringsstället ungefär en 50 meter därifrån. Så där är man väldigt nära vägen, trots att man matar dem kanske då för att hålla dem borta från vägen. Och sen det där... Sen vet jag inte heller, men jag har också märkt att den 15 i andra, då man slutar, då man inte mer får jaga hjortar, så har jag varit och kollat de här matningsställena och de är totalt tomma, oberoende om det är halvmeter snö eller inte, eller hårdskar eller inte. Att där får jag igen den här känslan att är man faktiskt så osjälvisk att man matar dem för att de ska ha det bra så länge de lever. Eller är det att man vill locka dem till de här skjutställena?
Ja, du menar att om man skulle ta hänsyn till djurerna själv och deras, så skulle man fortsätta?
Så ska man fortsätta, absolut. Till dess att det är vår.
Vi ska komma in på det här som Thomas Björkroth redan var inne på, nämligen ett förslag på hur man kunde så att säga hjälpa jaktlagarna att det där hålla den här hjortstammen i schack, så är att låta utomstående få delta i jakten mot betalning, till exempel att någon som bor i Åbo eller Tammerfors eller Sotkamo eller var som helst och inte medlem i något jaktlag, alltså skulle få betala för att få komma med någon helg och jaga. Det här är möjligt i Pargas redan, Thomas, eller hur?
Nu ska vi säga som så att i sydvästra Finland finns det flera olika jaktlag som erbjuder den här möjligheten. Ja, att här är det är liksom ett sätt att komma åt den här problemet med en för stor hjortstam. Jag ser det liksom som så att det här är att erbjuda möjligheten att delta i jakten för utomstående jägare. Så det är liksom ett sätt, men det är kanske inte det enklaste sättet, och det är inte liksom där som allting har sin början, utan vi har två saker här. Dels det här med att få ut köttet på marknaden och få ut köttet då från byte utnyttjat på ett bra sätt. Det är liksom den rena huvudlinjen som jag tänker behöver utvecklas. Och den andra delen är sen då den här organiserande och försäljande av olika jakter. Och där är nog kanske det här att erbjuda då betaljakt för utomstående, så kanske det som är svårast att organisera, eftersom det kräver liksom många olika aktörer samarbetar kring det och är samstämmiga kring att nu ska vi börja erbjuda den här jakten. Men jo, det är ditåt jag skulle vilja att jakten skulle utvecklas, att det skulle finnas den möjligheten. Men vi har nog en bit kvar att gå ännu förrän vi kan säga att vi på riktigt erbjuder möjlighet att delta i jakt i östra Finland, fastän möjligheterna finns. Så i synnerhet om man ser här på mässan hur det ser ut här i Europa, så finns en kulturell skillnad, och det finns också en skillnad helt praktiskt hur det ser ut.
Hur många jaktlag känner du till som erbjuder den här möjligheten? Hur vanligt är det alltså?
No, om jag nu säger att det finns en handfull jaktlag som jag känner till. Jörgen kanske har bättre koll på läge i hela sydvästra Finland, men jag känner till en handfull med jaktlag där du kan på sätt eller annat mot betalning som utomstående delta i hjortjakten.
Vad skulle det kosta att få vara med?
vad det kostar och antalet. Alltså det här konceptet med gästjägare, utomstående jägare, det kan ju vara uppbyggt på många olika sätt. Och man kan ju ha gästjägare som inte betalar, och så kan man ha gästjägare som betalar. Så att nu är det ju en i och med att de här klövviltstammarna, rådjur och hjort, inte bara hjort, utan rådjuren har ju också ökat, och speciellt i egentliga Pargas så är det ju rådjuren som är det dominerande. Så visst har det ju skett en stor förändring, att det finns flera jägare, jaktlagen har tagit nya medlemmar, åtminstone vissa jaktlag, och också har man börjat göra en viss form av jaktförsäljning. Nu har jag inte riktigt några raka siffror, men nu är det ju i egentliga Finland så finns det 260-270 olika jaktlag som jagar hjort. Och jag skulle säga gästjägare, utomstående jägare som inte är medlemmar i den här gruppen, så har alla. Och i ökande omfattning. Men sen finns det ju en grupp, om det nu sen är totalt 50 av 260 som i något skede har tagit betalt på något sätt av sina nya jägare. Så att här sker en utveckling hela tiden som säkert så helt annorlunda ut för 20 år sedan.
Mm. Men du, Tomas Björkroth, nämnde en sån summa som 100 euro per dygn för att få vara med en helg till exempel.
Ja, det är ett jaktlag som jag känner till som har den formen som de erbjuder ut deltagande i jakten på.
Ingår det kött, ingår byte som du skjuter, får du det själv eller hör det till jaktlaget?
Nej, det är bara deltagaravgiften.
Just det, precis.
Deltagaravgiften går till jaktlaget i det fallet. Och sen blir det då, nu vet jag inte om de har en troféavgiftskilt eller är det så att de säljer sen då djuret som helhet för ett kilopris eller hur det är. Det vet jag inte. Och där finns det ju många olika modeller. Det som jag kanske tänker att det...
Och kundgruppen är väldigt annorlunda. Säljer du åt företag, åt Nokias direktörer, så ordnar du jakten på ett annat sätt. Och det kostar också någonting helt annat. Eller om du samlar ihop en bekant i jaktlaget, samlar ihop lite vänner som kommer härifrån Åbo trakten, Helsingfors, och de kommer med på jakt och betalar lite. Vi pratar om helt andra saker. Mm. Fast jakten i sig kan vara väldigt lika.
Mm. Men jag ska berätta det att Yrkeshögskolan Novia, de driver ett projekt som heter Välmående av vilt, som har som uttrycklig målsättning att få ner hjortstammen, och man jobbar mycket kring just att skapa en sån här turism kring jakten. Där är ni också med för övrigt som viltvårdsmyndighet.
Jag vill centra den med, jo.
Ja. Jag talade med projektledaren Gunnel Englund igår, och hon sa att hon tror helt stenhårt på den här tanken att man faktiskt skulle kunna skapa en ny näring kring det här med jaktturism. Det skulle vara bra för landsbygden och en win-win situation för alla. Jag undrar vad Britt-Marie Djup tänker om den här tanken.
No, just nu så känner jag mig som jag skulle vara på en helt annan planet när jag hör att den här driften att döda djur, så kan man betala 1000 euro per dygn eller 100 euro per dygn beroende på om man är direktör i Nokia eller en vanlig turist som kommer till Finland för att döda vitsvanshjortar eller annat vilt som vi har i vårt land. Den här driften, så den tycks ju komma generation efter generation, och är väldigt fast vid det att om man är som liten redan van vid att det är liksom jättefint att vara ute och döda djur, så tycks den gå vidare. Och det här att man i skolor och jaktföreningar kampanjerar väldigt mycket för att rekrytera barn och unga till jaktlagen, så det är ju dagens trend. Och det är dagens trend också att kvinnor är med i jakten mera och stoltserar på bild vid sitt byte. Och det här är nog liksom, det är så främmande för mig, det här sättet att tänka liksom att det är en stor njutning och hobby att gå ut och döda djur. Det förstår jag, att man betalar för att få köttet eller att man i en lokal i ett lokalt jaktlag håller nere, eftersom hjortarna då inte har, och rådjurarna inte har den här naturliga fienden, så i något skede, om man inte går och gör andra drastiska saker, som till exempel det att man man planerar vägarna på ett annat sätt. De går ju väldigt lika alltid över sina stråk, så att där liksom får vi själva skylla oss att vi alltid korsar deras vägar. Vi kan också anpassa hastigheten när det är skymning och sånt här. Det är så mycket som vi människor också kan göra, för att vi har också ett ansvar att vi inte liksom mår illa i den här omgivningen som vi har fått i stånd. Men det där, ännu tillbaka till det här jakt som affärsverksamhet, så jag ser nog som så att den här naturupplevelsen borde vara en helt annan. Och det skulle vara den affärsidén som man skulle komma mycket långt med. I Finland kan man uppleva naturen, skogen, fågelsången, tystnaden, mörkret, stjärnhimmeln, allt sånt här. Och det är bestående. Det är inte någonting som man skjuter bort vart efter man får sina turister hit. Och den lilla skaran jaktturister kan nog företagarna gott låta bli och istället satsa på den här naturupplevelseturismen.
Du gillar inte den här tanken alls. Gunnel Englund nämnde just att skapa en näring kring jakt i kombination med också övernattning, matservering, ett sånt här helt koncept. Hur låter det här i era andras öron? Tror du, Thomas Björkroth, att det finns intresse för den här typens verksamhet i Pargasskogarna?
Ja, om jag börjar med bara en personlig kommentar här, så kan jag säga att Britt-Marie, att min drift, att, som hon säger, det döda djur, så har faktiskt fötts först i vuxen ålder, och det har fötts som en, som jag ser det själv, en naturlig fortsättning på ett väldigt djupt naturintresse, där jag tänker att så länge jag är beredd att äta kött så är jag också beredd att delta i den här processen för att få den där köttbiten på min tallrik. Så det här är inte någonting som jag ser som är någonting utanför mig själv, utan det är någonting som är väldigt långt inne i mig själv. Så jag har gått en lång diskussion med mig själv kring det här berättigande av deltagande i utnyttjande av naturen som resurs. Så jag tycker att jakten, så länge man äter kött, så är jakten en del av den här processen där man utnyttjar naturen som resurs. Vi ska också utnyttja naturen som resurs för fotografering och för vandringar och paddlingar och andra grejer. Men att jakten är inte på något vis annorlunda än fiske, eller det att man fäller trädet för att få veda av det eller någonting annat sånt här. Det är liksom min personliga kommentar till det här. Sen beträffande att kommersialisera den här jakten, så att du bygger ihop paket och du erbjuder den här jakten som liksom en sån här naturupplevelse eller turistisk upplevelse, så tror jag definitivt att kan bli en stor sak i Finland också. Jag ser det som ett helt naturligt sätt att utnyttja naturen på ett brett sätt som resurs, och då också fortfarande ha naturen kvar. Om vi ser hjortstammen till exempel som en hjortstam, så finns den också där i fortsättningen. Jag tycker att vi utan vidare ska utnyttja det vi har för att skapa det här. Sen är faktum det att om vi tänker på, om vi nu ser på de produkter som erbjuds här på mässan här i Tyskland till exempel, som beträffande då jaktturism, så har vi nog en lång väg att gå förrän vi är där. Och precis som Jörgen säger, att jaktlagarna kan erbjuda jakttjänster på väldigt många olika sätt. Och i de allra flesta jaktlagen är vi ännu liksom på nivå ett i den diskussionen, där jaktlaget inom sig behöver diskutera ihop sig och besluta att nu ska vi öppna upp den jaktvidkar för utomstående jägare. Och först därefter, då alla i jaktlaget är överens om att så här går vi vidare, så kan man börja föra den här tanken vidare. Och innan man är där, att man kan bygga ihop paketet och tysken kommer inflygande och köper det här jaktpaketet, så är det nog ganska många saker som ska vara utfunderade i det här jaktlaget förrän det fungerar praktiskt.
Mm. En hur svår fråga är det här för jägarna och jaktlagarna? Det är helt enkelt bara den här första frågan, att överhuvudtaget öppna upp den här möjligheten för utomstående.
Jag tänker som så att få det här första beslutet är ganska enkelt i många jaktlag, tror jag. Det här är liksom min upplevelse nu. Det kan hända att Jörgen kan komplettera eller ha andra synpunkter. Men jag tänker att det första beslutet är att jo, vi öppnar upp för utomstående jakt. Det är liksom enkelt. Sen då vi kommer till det att man tar pengar för den där jakten, att jaktlagen tar pengar för den där jakten. Så sen ska det finnas guider, det ska finnas värdar, det ska finnas hundförare som alla då har sin egen roll, och de måste förbinda sig till den här verksamheten. Och sen har vi ännu då ytterligare markägaren som också ska tycka att det är ok att jaktlaget så att säga bedriver en business på hans marker eller hennes marker. Och där brukar det ofta uppstå sen att fast det man först vill öppna upp, så sen blir det liksom en sån här liten tillbakadragning att med vem ska ta hand om den här saken, eller är det ok att vi gör så här? Så det väcker sen i något skede en sån praktisk diskussion som ibland löses enkelt och ibland blir det mera problem. Men att det är ju då upp till varje jaktlag hur man organiserar det. Mm.
Och så handlar det om skarpladdade vapen dessutom.
No, jo, säkerhet och etiskhet måste ju alltid finnas med. Och därför är det viktigt att jakten ska ordnas av jägare för jägare som har den här etiska kompassen på rätt inställd. Och här så finns det liksom ingen orsak att som nordisk jägare kämmas för sig när det gäller den här etiska biten. Men för att lite återkoppla till den här potatisodlaren Karlgren som vi pratade med här tidigare. Så nu är det ändå när det gäller viltskador, den här totala biten, så inte... Det är helt möjligt att reglera hjortstammen på hotkär. Och de besluterna som påverkar det i sista hand fattas av hotkärsborna alldeles där själva.
Vad menar du konkret med det?
Alltså, hur vill de organisera sin jakt? Hur har de tagit ställning till att effektivera sin jakt? Vilka möjligheter har de att ta in gästjägare i ett ruralt sammanhang som hotkär, så gott som alla de här markägarna är jägare själv. De sitter alltså själv och beslutar i allra högsta grad hur mycket hjort de ska skjuta. Det kommer att finnas, det finns alltså en licenssystem som funktionerar, men det idag byggs upp för att se till att man ska skjuta tillräckligt, inte att vi ska bromsa.
Just det. Britt-Marie Djup, som en avslutning här, vad tänker du om den här utvecklingen? Är det här en win-win-situation för landsbygden? Vi har en resurs som kanske kan medföra en ny näring för glesbygden.
Jag skulle säga som så att jag skulle ändå satsa mera på den här naturupplevelseresursen. Men samtidigt förstår jag att hjortarna tar ju sig till buffébordet där det enklast hittar den mat som de tycker om. Och jag känner liksom väldigt stor medlidande med alla de som idkar något yrke där det går, som till exempel det går där i Hotskär för potatisodlaren. Och dessutom skulle jag vilja här i slutet, jag menar, säga det att jag är hemskt tacksam över jägarna också. Nämligen, jag tycker att de gör mycket, väldigt mycket gott. Trots min inställning till jakt så till exempel det att de rycker ut i ur och skur vilken tid på dygnet som helst och hjälper de skadade djuren i trafiken till exempel. Det är otroligt fin hjälp som jägarna ger i det här fallet. Mm.
Med det här avslutar vi dagens debatt i slaget efter 12. Tack för att ni var med. Britt-Marie Djup, aktiv inom djurskyddsfrågor i Åbo, Jörgen Hermansson från Viltcentralen och Thomas Björkrot från Pargas jaktvårdsförening och samtidigt enhetschef vid Axel i Brusaby i Kimito. Du har också hört potatisodlare Stefan Karlgren i Mossala i Hotskär och jag heter Maria Nylund.